Men vi ska läsa från Filipperbrevet kapitel 2 och vers 1. Och texten ska komma fram här bak mig, det gör den också. Om det alltså finns tröst genom Kristus, uppmuntran för kärleken och gemenskap från anden, om det finns ömhet och medkänsla, gör då min glädje fullkomlig genom att visa enighet. Lev i samma kärlek, enighet i tanke och sinnelag, fri från självhävdelse och fåfänga. Var ödmjuka och sätt andra högre än er själva. Tänk inte bara på ert eget bästa utan också på andras. Låt det sinnelag råda hos er som också fanns hos Kristus Jesus. Han ägde Guds gestalt men vakade inte över sin jämlikhet med Gud utan avstod från allt och antog en tjänares gestalt. Då han blev som en av oss. När han till det yttre hade blivit människa gjorde han sig ödmjuk och var lydig ändå till döden. Döden på korset. Därför har Gud upphöjt honom över allt annat och gett honom det namn som står över alla andra namn. För att alla knän ska böjas för Jesu namn i himlen, på jorden och under jorden. Och alla tungor bekänna att Jesus Kristus är Herre, Gud Fadern till ära.
Har du möjlighet så res dig gärna upp så ber vi en bön. Tack himmelske Fader för de gåvor vi har samlat in. Vi ber Herre om vishet att förvalta dem på rätt sätt. Så att de får bidra till att sprida ditt rike här. Tack Herre för att du finns hos oss. För att du har någonting på ditt hjärta som du vill säga till oss idag. Tack för att du älskar oss, för att du värnar om oss, för att du vill oss väl. Vi ber Herre om öppna öron och öppna hjärtan så att vi hör vad det är du vill säga till din församling idag. Amen. Varsågoda och sitt ner. Nu har ni fått sträcka lite på er också. För er som inte har träffat mig förut så heter jag då, jag heter Noemi Hammar. Jag är en av pastorerna här i församlingen. Jag är gift med Erik, jag är mamma till Emilou och jag har precis kommit tillbaka efter en tids föräldraledigt. Så det känns väldigt fint att få se er från det här hållet och inte bara stå där ute och skaka mitt barn. Det har jag inte gjort, jag har vaggat ömt mitt barn. Texten som Rut läste inledningsvis och som vi ska uppehålla oss kring idag är hämtad från Filipperbrevet. Och församlingen i Filippi var en av de första som Paulus grundade. Man kan läsa om det i Apostlagärningarna. Och hela det här brevet har en väldigt varm och familjär och kärleksfull ton. Och man anar att församlingen och Paulus stod varandra väldigt nära. Och det direkta syftet med att Paulus skriver det är att han vill tacka församlingen för man har samlat in pengar till honom. Man har samlat in en gåva. Och under den här tiden så satt Paulus fängslad i Rom. Och när man satt i fängelse under den här tidsperioden, epoken, så var det inte självklart att man fick mat av de som vaktade en av sina fångvaktare. Utan man var beroende av gåvor från vänner och familj för att helt enkelt hålla sig vid liv under sin fångenskap. Så församlingen har samlat in medel till Paulus för att han ska överleva. Och samtidigt som Paulus skriver och tackar så passar han också på att tillrättavisa församlingen. För det fanns många villolärare som var igång under den här tidsperioden och så även i Filippi. Och de orsakade en djup oenighet och en splittring i många församlingar. Och i början på det andra kapitlet så är det precis som att Paulus tar församlingen i kragen och tittar dem djupt in i ögonen och säger: lyssna nu, för det här är viktigt. Om det alltså finns tröst genom Kristus, uppmuntran från kärleken och gemenskap från anden, om det finns ömhet och medkänsla. Gör då min glädje fullkomlig genom att visa enighet. Alltså om ni nu har allt det här, när ni nu vet vad det är att leva med Kristus, i Kristus, så lev i enhet och i fred med varandra. Men det här är svårt och det kan tyckas omöjligt. Det finns ett gammalt judiskt talesätt att där det finns två rabbiner finns det tre åsikter. Och det är ju någonting som är väldigt sant också i vår tid och i våra sammanhang och i våra församlingar. Det är svårt för oss, även vi som är en del av det som är Kristi kropp, att leva i enhet. Och författaren Magnus Malm talade i somras på Hönökonferensen. Bland annat så talade han om splittring och polarisering som ett direkt uttryck för ondskan. Och ett namn som används för djävulen i Bibeln är grekiskans diabolos, som betyder den som kastar isär, som söndrar och härskar. Och hela anledningen till att djävulen vill skapa splittring, det är att få oss att förlora vårt fokus. För om vi har fullt upp med att bråka sinsemellan om våra ordningar, våra liturgier, våra doktriner, våra olika kaffesorter, då gör inte vi det vi är kallade till att göra. Och det är att sprida Guds rike i den här världen. Djävulen är till sin natur splittring. Och i Johannes evangeliet så liknas han vid en varg som river och skingrar jorden. Enskilda människor blir sårade och församlingar splittras. I Johannes första brev så står det i det tredje kapitlet att Guds son har uppenbarats för att utplåna djävulens verk. Jesus är den som helar. Han är den som för samman det som slitits isär. Han för samman människan med Gud, för samman oss med varandra och för oss samman med oss själva. Jesus är i mitten. Det står att det är två eller tre samlare i mitt namn, där är jag mitt ibland dem. Han står inte i ytterligheterna och väljer sida. Jesus vill enhet. Och i Josua bok så möter Josua vid ett tillfälle en man i en stridsmundering med draget svärd. Och Josua ställer frågan, är du med oss eller är du med våra fiender? Och mannen svarar, nej, jag är Herrens sändebud och jag är här nu. Och Josua frågar, vad har du att säga till din herres tjänare, alltså till Josua själv? Och sändebudet svarar, ta av dig dina skor, till marken du står på är helig. Och Malm menar att varje gång vi står i konflikter i våra församlingar och så säger vi till Jesus, är du med oss eller är du med dem? Så svarar han nej. Och så blir frågan tillbaka till oss, kan vi böja oss under honom? Kan vi ta av oss våra skor eftersom vi står på helig mark och se på Jesus istället för på våra olikheter? Vi måste agree to disagree. Som det heter. Vi måste komma överens om att vi inte är överens, om att vi inte tycker likadant, för att kunna leva tillsammans i enhet. Enhet handlar inte om att vi alla tycker precis samma sak, utan det handlar om att vi respekterar att vi tycker olika, att vi uttrycker vår tro på olika sätt och att man faktiskt också litar på varandras goda vilja, att man tror varandra om gott. Och vägen till det här, vägen till enhet, går genom ödmjukheten. Paulus fortsätter i kapitlet och skriver, lev i samma kärlek, eniga i tanke och sinnelag. Fria från självhävdelse och fåfänga. Var ödmjuka och sätt andra högre än er själva. Tänk inte bara på ert eget bästa utan också på andras. Och låt det sinnelag råda hos er som också fanns hos Kristus Jesus. Och ödmjukhet är den skyggaste av dygder. Så fort man börjar fundera för mycket på, var inte jag lite ödmjuk här nu här borta, så liksom smiter det undan. Man kan aldrig prestera fram ödmjukhet. Det måste komma av någonting annat, av att hjärtat förändras. Och författaren som har skrivit Narnia-böckerna, C.S. Lewis, har också skrivit väldigt mycket annat bra. Och en av hans böcker heter Från helvetets brevskola. Och det är en fiktiv brevväxling mellan två demoner. Studiebrev om de bästa metoderna för att föra en själ till förtappelse. Och det är en bok som är väl värd att läsa. De här demonerna skriver koder för att ingen ska förstå riktigt vilka de är. Så de refererar till människan hela tiden som patienten. Och så är det då en mentor som försöker undervisa en lite nyare eller yngre eller ja, demon. Hur han på bästa sätt ska föra den här själen till förtappelse. Och i ett av breven så skriver mentorn att jag har förstått att din patient har börjat få ett ödmjukt sinnelag. Har du gjort honom uppmärksam på det? Alltså ödmjukhet är väldigt lätt att motverka genom att låta människan vid varje tillfälle då han eller hon handlar ödmjukt tänka var jag inte lite ödmjuk här? Och så blir man lite stolt över det istället. Alternativet är att få personerna att tro att ödmjukhet handlar om självförkastelse. Att ödmjukhet handlar om att tänka att jag inte är värd någonting, jag klarar inte det här. Nej, inte jag är så liten, nej. Och den här mentorn skriver att oavsett vilken metod du väljer så är nyckeln att få din patient att tänka enbart på sig själv. Och Lewis skriver att humility is not thinking less of yourself. Humility is thinking of yourself less. Alltså ödmjukhet är inte att tänka mindre om sig själv utan att tänka mindre på sig själv. Hör ni skillnaden? Och det är så svårt, för till vår natur så är vi ganska självcentrerade. Och vi drivs hela tiden av en hunger efter bekräftelse och kanske också en känsla av osäkerhet. Att räcker jag till? Och vi lever inte i samma kärlek, eniga och tanke och sinnelag och fria från självhävdelse och fåfänga. Utan snarare tvärtom. Och i den grekiska grundtexten och ordet då som översätts med fåfänga här i Bibel 2000 som vi läste. Det är ordet kenodoxia som kan översättas med glory empty. Keno betyder att vara tom eller att tömma sig och doxa betyder ära eller respekt. Och kenodoxia kan bäst förklaras som en tomhet, en inre tomhet, en kosmisk osäkerhet och hunger efter bekräftelse. Och det här är enligt Bibeln den mänskliga själens tillstånd på många sätt. Och då blir andra människor runt omkring ett medel för att nå dit jag själv vill, för att jag själv ska få bekräftelse. Och modern forskning talar om hur människan har tre system. Dels ett hotsystem eller varningssystem som triggar igång när vi känner oss, när vi står inför någonting som uppfattas som en fara och det sprutar adrenalin och vi blir mer alerta och får närmare till känslor som ilska och rädsla och vi går i försvar och kan slåss mot lejon och björnar och allt vad det är. Och vi har ett annat system som handlar om utforskning, om prestation, att upptäcka. Där vi får en känsla av belöning när vi gör någonting, när vi klarar någonting, vi presterar. Och så har vi också ett trygghetssystem där det frigörs ett hormon faktiskt i oss. När vi är nära andra människor eller på en plats där vi känner oss älskade och där vi känner oss trygga. Och så funkar vi allihopa och i den bästa av världar så är de här tre systemen i balans. Men när vi inte känner trygghet, när vi inte känner oss älskade eller bekräftade, då går de här andra systemen på hög varv. Vi tror att vi måste prestera mer för att vara värda någonting. Vi känner oss hotade av andra människor. Vi är rädda för att misslyckas. Att inte lyckas vara så lyckliga och snygga och smarta och underbara och älskade av alla som vi tror att alla andra är. Och vi blir rädda för att andra människor ska vara bättre och ser andra människor som ett hot. Och det här märker jag inte minst bland mitt arbete med ungdomar. Pressen att vara lyckad, att få så många likes som möjligt, att se ut på ett visst sätt. Att lyckas i skolan, att kunna prestera bra inom sin idrott. Det är en enorm press de lever under. Men det gäller likväl för oss vuxna, trots att vi kanske borde vara mer förståndiga och genomskådade. Och stolthet, när man pratar om det i negativ bemärkelse, så är det egentligen ett högmod. En hunger efter bekräftelse och respekt som gör att man känner att nej, men jag måste vara bättre än alla andra. Ni är inte lika bra som du eller som jag. Du är inte lika bra som jag. Och man har en drivenhet som går ut på att jag måste vara bäst i allting hela tiden. Jag kan inte glädja mig när det går bra för någon annan. Eller kanske till och med bättre för någon annan. Och i mitt eget fall så ledde den här stoltheten till att jag i tisdags på en personaldag plötsligt satt 18 meter upp i luften på en höghöjdsbana och kramade någon slags märklig totempåle som hängde där och svajade och kunde liksom inte ta mig framåt i banan, för jag är 18 meter upp i luften för det första. Och så kunde jag inte riktigt ta mig tillbaka heller, för att Hampus var ju där framme. Och han svingade sig fram och var mycket, mycket bättre än jag, och han är 22, ska han vara bättre än mig? Och så vidare. Och så sitter jag där och tänker att jag har skyll dig själv igen. Sen så klarade jag också banan, men det var lite längre tid än Hampus, men jag klarade mig i alla fall. Och det kanske är ett löjligt exempel, men vi har den här drivenheten att jag måste vara bäst. Eller jag vet att jag har den i mitt liv i alla fall. Att det inte är riktigt lika kul när någon annan klarar saker som när jag klarar det. Och det här handlar inte om att vi inte får lov att vara drivna, eller att vi inte får lov att känna att det är gott att få bekräftelse eller att känna oss bra eller få uppmuntran från andra människor, utan det är jätteviktigt. Men det får inte vara utifrån det, utan från vad vi presterar som vi värderar oss själva. Vårt värde kommer inte av vad vi gör eller vad andra människor säger om vad vi gör eller vad andra människor säger om vilka vi är. Och vi kan inte mätta vår hunger efter bekräftelse eller råda bot på detta kenodoxia med hjälp av andra människor. Utan vi behöver se på honom. Som i så mycket annat så behöver vi se på Jesus Kristus. Lära av hans exempel. Han ödmjukade sig, han sökte inte sin egen ära. Han fick sin trygghet och sitt värde inte av att bygga någon slags berömmelse och sitt varumärke och vara så häftig som möjligt, utan av att han vet att Fadern älskar honom. Och det är också där vi behöver hitta våran djupaste bekräftelse. För då blir inte andra människor ett hot. Då blir inte det någonting som vi behöver vara rädda för. Utan då vet vi att vi är älskade. Och då blir vårt fokus inte heller oss själva. Eller vad jag ödmjuk nu, vad är det här eller vad är det här. Utan då ser vi på Jesus och så låter vi honom förvandla våra liv. Och då automatiskt så blir det andra människor som blir vårt fokus. Och för oss som bekänner oss som kristna. För oss som är här idag. Så får vi låta Paulus ta oss i kragen och titta oss djupt in i ögonen och säga: lyssna nu, det här är viktigt. Om det finns tröst genom Kristus, uppmuntran från kärleken och gemenskap från anden, om det finns ömhet, om det finns medkänsla, gör då min kärlek eller min glädje fullkomlig genom att visa enighet. Lev i samma kärlek, eniga i tanke och i sinnelag, fria från självhävdelse och fåfänga. Var ödmjuka och sätt andra högre än er själva. Tänk inte bara på ert eget bästa, utan också på andras. Och vi ska strax gå vidare och fira nattvarden. Och i nattvarden då möter vi Jesus själv. Vi får ta emot honom i brödet och i vinet. Och det är ett mysterium. Och vi får komma till Gud och bekänna det som är vårt högmod. Jag får bekänna det som är min stolthet. Att jag så ofta tror att jag är bättre än alla andra. Eller i alla fall måste vara bättre än alla andra. Att jag får bekänna att jag söker bekräftelse från fel håll. Men jag får också komma med min brustenhet. Vi får komma med vår brist, vår känsla av att inte räcka till. Vår rädsla för att inte vara älskade för dem vi är. Och vi får möta Guds nåd Vi får möta Guds förlåtelse och hans villkorslösa kärlek. Och i slutet av det stycke Rut läste så citerar eller reciterar Paulus en hymn, en sång som kallas Kristus hymnen. Och vi kan lägga upp den på skärmen här. Vi läser från vers 5. Låt det sinnelag råda hos er som också fanns hos Kristus Jesus. Han ägde Guds gestalt men vakade inte över sin jämlikhet med Gud, utan avstod från allt och antog en tjänares gestalt, då han blev som en av oss. Och när han till det yttre hade blivit människa gjorde han sig ödmjuk och var lydig ända till döden, döden på ett kors. Därför har Gud upphöjt honom över allt annat och gett honom det namn som står över alla andra namn, för att alla knän ska böjas för Jesu namn i himlen, på jorden och under jorden. Och alla tungor bekänna att Jesus Kristus är Herre, Gud Fadern till ära. Han älskar dig. Han dog för dig. Se på honom.